Hej och välkomna till avsnitt 1292 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson om en artikel i Dagens Nyheter och medieklimatet så här tiden efter Donald Trump. Varmt välkomna! Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar, tackar.
Det har ju gått nu några veckor, månader, sedan Donald Trump lämnade Vita huset. Och Trump, han var ju på något sätt en, vad säger man, obsession bland media. Alltså alla var som besatta av Donald Trump och skrev om honom och skvallrade om honom och så. Och vi ska prata lite grann om tillvaron efter Donald Trump och att det är en utmaning för medierna. Därför att Dagens Nyheter har idag en artikel med just den rubriken, tillvaron efter Trump, en utmaning för medierna.
Ja, och en reporter på Gina Lindberg, då, Sveriges Radios USA-korre, eller USA-reporter, hon konstaterar där att nej, men det är ingen bias mot, eller hon tycker att bevakningen av Biden är lika hård som den har varit mot Trump. Och det är otroligt märkligt uttalande. För jag vill minnas att redan i samband med kampanjen inför valet när Trump blev vald, så varnade man för att Donald Trump kunde vara en fara för demokratin. Och kort efter att han tillträdde så skrev Wolfgang Hansson en text, där han, en kolumn i Aftonbladet 2017, om hur Donald Trump, men hur han kunde avsättas och så vidare, att han kunde vara ett hot mot demokratin, och här fanns en plan för att, så att säga, att få bort honom från makten. Och något liknande har ju inte lyfts i media idag, och det bevakningen, jag tycker inte att det finns några likheter överhuvudtaget.
Nej, men jag håller med, och Time Magazine hade ju en artikel bara för några veckor sedan, jag tror att det var februari, där man beskrev hur, det i principen drevs en skuggkampanj mot Donald Trump i media. Så att media gick ju på stenhårt mot Donald Trump, och man tonade ner till exempel Hunter Biden, hans olika affärer och sådana saker. Det gjorde ju några sådana här riktiga breaks som New York Post kom med bland annat, som censurerades på Twitter och så här. Så att kritik mot Joe Biden, den tonades ner. Tara Reid, den här kvinnan som anklagade Biden för sexuellt övergrepp, hon fick inget utrymme alls, i princip tog väldigt lång tid, och man blåste upp kritiken mot Donald Trump, så media var biased utan tvekan, både i Sverige och i USA under valet. Sen skulle jag säga så här, nu efter den 20 januari då, när Biden tillträdde, så är det delvis sant det Inna Linde säger, alltså det är faktiskt sant att det har riktats kritik mot Joe Biden faktiskt, att han är liksom otillgänglig och att han är liksom, hans politik är inte helt genomtänkt och sådana saker, så det är inte okritiskt, det ska jag inte säga att det är, men att det var biased mot Trump och för Biden innan valet, det råder ju inget snack om alls.
Ja, alltså, jag håller ju inte med dig. Alltså, jag tycker ju att den här kritiken som var mot Biden om att han skulle vara otillgänglig, det har ju då kommit från, möjligen från Fox News och ett par enstaka aktörer som är högerlutande. Det har ju inte funnits någon konsensus inom mediakåren om att han är otillgänglig. Det är först nu de sista veckorna som det möjligen då har börjat klunka som att han skulle vara otillgänglig. Så att, nej, det köper jag inte riktigt. Och när det gäller pressekreterarna, så har ju det funnits kritik mot redan från början, så var det stenhård kritik från amerikansk media mot Donald Trumps pressekreterare. Det var väl hon, den här blonda.
Ja, nu senast var det Kayleigh McEnany.
Ja, nej, nu pratar jag om hans första som tillträdde och som höll de här pressträffarna.
Ja, precis, just det. Ja, det var den här killen, vad hette han för något? Jag har glömt nu, men det var som kom Sarah Huckabee och sen de andra.
Okej. Men hur som helst så var det hård kritik redan då, och sen, om man jämför då med den här Jen Psaki som är presssekreterare åt Joe Biden, så finns det inte alls samma typ av kritik, och det är inte alls samma typer av hårda frågor och ifrågasättande på pressträffarna, utom möjligen då från Fox News som får ställa en eller två frågor. Och det blir, kontrasten blir så, den blir så stor.
Mm.
Och det är, det här är ju ett, det blir ju ett problem någonstans för trovärdigheten för media generellt.
Ja, men jag håller med om det. Alltså, det var inte så att jag menade att man är lika hårda nu mot Joe Biden som man var mot Donald Trump. Det var inte det jag menade. Jag menade bara att man inte är helt okritiska i samband med liksom det som nu hände vid gränsen mot Mexiko. Så har det ställts en del, ja, men kritiska frågor i, liksom, även i vanlig och även lite vänsterlutande media i USA. Men nej, du har helt rätt. Alltså, de var ju 1000 gånger hårdare på Donald Trumps tid. Jag menar, CNN, Jim Acosta som gick på hela tiden, så att Trump, du är en idiot, du blåst, du hemsk. Jag menar, vi ser inget liknande i förhållande till TN Saki och Biden.
Nej, men precis det här som man såg med Jim Acosta som kunde stå så, och det var ju inte, det var ju direkta stenhårda debatter mellan honom och Donald Trump. Och någon gång så han gav sig inte, Jim Acosta, och det får man tycka vad man vill om. Någonstans tycker jag att det är bra att en journalist kan driva på så där hårt, men då måste det vara åt båda hållen. Om det ska liksom ha en tro, om han ska ha en trovärdighet, om Jim Acosta ska ha en trovärdighet, då måste han vara lika tuff idag också. Att han, då ska han stå där och munhuggas med Jen Psaki. Annars får man ju en bild av att han, ja, men att han inte alls är intresserad av att vara, ja,
jag vet inte. Balanserad.
Nej, nej, absolut inte.
Nej, dels det, och sen så måste man också en grund för det man anklagar. Men oftast var det så här att journalisterna, de ville alltid när de ställde de här frågorna direkt till Trump, oftast i presskonferenser, då ville de alltid tolka in det absolut sämst tänkbara scenariot i det Donald Trump sa. Om Donald Trump till exempel pratade om det som hände i Charlottesville 2017, så ville man då mena att, ja, men du skyddar KKK, du skyddar nazisterna. Och det gjorde inte Donald Trump, han var väldigt tydlig med att nej, jag gör inte det. Jag säger bara att det fanns goda och dåliga äpplen på båda sidor här. Och att, ja, vi måste kritisera vänstern här också, sa han. Och de här som hetsar på med att vi ska riva statyer, vill de riva Thomas Jefferson, vill de riva George Washington också? För de hade också slavar, det var det enda jag sa, Donald Trump. Men de eldade på och ville alltid tolka in den sämsta intentionen i det Trump sa. Och så beter man sig inte mot Biden, utan där är han fortfarande, men han vill väl, han vill gott ungefär. Där är det mer motsatt attityd.
Ja, ett exempel som jag kommer ihåg, och då satt jag med och lusläste transkriptet eller utskriften av vad han hade sagt. Det var när Donald Trump pratade om det här med, som sen i media blev att han hade uppmanat folk att dricka klorin. I sommar, i samband med att man bedrev forskning kring att man presenterade nya rön om hur corona skulle behandlas. Och då pratade han, hade han ett löst resonemang om hur UV-behandling skulle kunna användas, och om det var någonting med blekningsmedel, och det här kanske är någonting som kan användas mot även i blod eller något liknande. Och det här fick medierna till att han, Donald Trump uppmanar människor att dricka klorin. Ja, ett dygn senare var det ju några som hade druckit klorin. Och då kan man ju fråga sig, är det medierna som fulvinklar Donald Trump och får människor att dricka klorin? Eller är det faktiskt då Donald Trump som har varit huvudlös? För att han fick ju så här stenhård kritik av samma medier som hade rapporterat på det här sättet. Att Donald Trump har uppmanat folk att dricka klorin. Och den här typen av rapportering har jag inte alls sett när det gäller Biden. Utom möjligen då från några extremt kritiska högerpublikationer långt ute på kanten, som har varit väldigt kritiska till Biden, som kommer såga Biden oavsett vad han gör.
Ja, nej, visst är det så. Så kan jag säga också, men,
ja, men en annan sak. Idag så ska han ju hålla sin första pressträff.
Joe Biden.
Och det har ju blivit en jättegrej att han faktiskt ska hålla en pressträff. Och då ska man ju ha i åtanke att Donald Trump, han i princip höll pressträffar. Under lång tid så höll han pressträffar varje dag. Att han bara gick in och stod och tjafsade med medierna i en halvtimme.
Ja, men där under coronavåren förra året, ja, gjorde han ju det, ja, för ett år sedan.
Och nu har det gått, jag vet inte, är det närmare 100 dagar? Det börjar närma sig 100 dagar, va, av att han har varit vid makten. I alla fall, ja, 90 kanske. Och han har inte hållit en enda pressträff där han har liksom tagit frågor. Vad tänker du om det?
Nej, jag tänker att, nej men alltså här har vi ju liksom det som är så otroligt, alltså media gillar ju transparenta politiker, de brukar gilla det. Alltså tittar man bakåt så tyckte media om Bill Clinton för att han var väldigt spontan, även George W. Bush som man hade väldigt öppet till. John McCain var också en person som media hade lätt tillgång till och lite mindre Barack Obama, han var ganska stängd mot media, han gillade inte de här, han gillade att prata länge men han var ju inte helt öppen mot media, inte på samma sätt som Bush hade varit. Trump har ju varit vidöppen och man har kunnat ställa vilka frågor som helst och han har alltid svarat. Och han har även svarat sina hetskaste kritiker. Joe Biden gör inte det. Och ibland när han försöker så blir han arg när de misstolkar och sådana saker. Vi såg det under kampanjen. Och han är ju alltid väldigt skriptad, Joe Biden, numera. Och garanterat så kommer han att vara totalt skriptad idag också. Och jag vet inte om frågorna kommer få ställas spontant eller om det är frågor som man liksom har liksom briefat honom om på förhand så att han ska kunna förbereda svar. Men det jag tänker är helt enkelt att media som gnällde på Trump, jag menar, oavsett vilka svar Trump än ger så ger han åtminstone svar. De är spontana, de får verkligen veta vad han kände och tyckte. Och i Bidens fall så kommer de få veta demokraternas talking points. Och jag menar, oavsett vad man tycker som journalist, det kan inte vara kul.
Ja, men du säger det här att journalister gillar transparenta politiker och på något sätt uppskattar att de är raka och tydliga. Jag är inte så säker på att alla verkligen är på det sättet. Jag såg nu då en krönika i Washington Post, en krönikör som heter, ska vi se här, Jennifer Rubin.
Mm.
Och hon konstaterar då att hon tycker att media eller att Joe Biden behöver faktchecka, faktakolla Vita huset journalisterna efter den här pressträffen. Alltså det är ju i princip det här som Donald Trump, han kom hela tiden. Alltså vad ska Joe Biden göra efter det? Ska han gå ut och säga om det här är fake news? Det är ju det här som Donald Trump fick konstant kritik för under flera år. Att han gick ut och anklagade media för att ljuga.
Mm.
Och nu sitter då en krönikör och säger att men det här borde Joe Biden göra. Han borde faktakolla. Och vad ska han göra när han har faktakollat? Och ska han då gå och anklaga media? Det är jättemärkligt resonemang.
Mm, jag har inte läst den, men alltså bara för att kommentera du som Donald Trump. Jag menar, han sa fake news ofta och den syftade på det. Och det var just det jag var inne på tidigare, att media alltid framställde hans politik utifrån nidbilder och förvanskningar. Och det var det han menade. De säger så här, min politik, den är inte så som de säger, fake news. Och han hade helt rätt när han gjorde de analyserna, nästan alltid.
Ja, det... vad tror du kommer att... Du sa att den kommer att vara skriptad, den här presskonferensen. Förlåt.
Ja, sannolikt. Mm.
Ja. Och det här kommer vi få något svar när det gäller den här massinvandringskrisen som är vid gränsen?
Alltså några tydliga svar vet jag inte, men han kommer garanterat att få en fråga om det. Alltså är det vettigt att göra som det gör, alltså bara riva upp Donald Trumps politik hux flux. Vi kan komma ihåg att Expressen hade en artikel häromdagen, om det var igår eller förrgår, är Trumps mur, hade Trump rätt om muren, tror jag att rubriken
löd. Ja, det var på ledarplats, osignerad, så det var ingen som ville sätta sitt namn under den.
Okej, ja, det är det det betyder.
Nej,
när det inte
nej,
finns någon.
Nej, men okay, vad det innebär är generellt att, nu var jag lite elak, men vad det innebär generellt är att det är en linjetext, att hela redaktionen står bakom den. Det kan ju naturligtvis skilja sig lite mellan olika redaktioner, men man brukar säga det att en osignerad ledare, det är liksom en lite tyngre ledartext, att det står hela redaktionen bakom då.
Just det, ja. Men i alla fall poängen är då att han kommer få frågor om det såklart, och om det ändå den politik han har valt, att det kanske hade varit bättre ändå att behålla Trumps politik i avståndet än att börja bryta radikalt utan någon ny plan. Så att det kommer säkert få en fråga om. Han kommer garanterat att få frågor om vapen nu efter den här skjutningen i Colorado, hur man ser på vapenlagar. Det finns ju många påtryckningar inom demokraterna att införa hårdare vapenlagar, och den debatten blossar ju alltid upp efter varje skjutning, så det har vi sett de senaste 10-12 åren i USA. Och republikanerna är emot hårda vapenlagar och demokraterna pressar för. Men det är väldigt svårt att få igenom hårda vapenlagar i USA. Så att, men utan tvekan kommer han att lyfta det också. Så att ja, nu måste vi liksom försöka. Det tror jag.
Jag tror att han kommer försöka prata om just vapenlagar. För att det är bättre för honom att prata vapenlagar nu, efter en sån här fruktansvärd tragedi, än att prata om migrationskrisen som är... utifrån vad jag har läst och den bedömning som olika experter kommer med. Det är den värsta migrationskris som USA har haft i historien. Och den har alltså uppstått på ett par få, alltså det har uppstått på några månader.
Och det har uppstått som en konsekvens av att Joe Biden bröt med Donald Trumps politik. För vad Trump gjorde, det var ju att han satte stopp för den massinvandring som pågick under Obama-åren. Det var liksom, det var det som Trump gick till val på egentligen 2015-2016, att säkra gränsen. Och sen gjorde han det, och Biden har rivit upp det, och massinvandringen är, ja, den är återigen igång.
Vad tror du, nu bara en kort fråga här, en avstickare. Det här med Joe Bidens misslyckande hittills när det gäller migrationskrisen, i vilken mån öppnar det för en återkomst för Donald Trump?
Den öppnar totalt dörren för en återkomst för Donald Trump. Han har fortfarande greppet om sitt parti, Republikanerna, och ja, han kan egentligen peka på att titta här, Joe Biden, vi lämnade över en säker gräns, och allt det har han nu rivit upp, Joe Biden. Han sa till och med så direkt på Fox News, Donald Trump, häromdagen. Så att det här öppnar definitivt både för en republikansk rejäl, liksom inte bara comeback, utan alltså, det gick ju ganska bra ändå för Republikanerna förra året. Så att, jag menar, en rejäl ny push framåt för Republikanerna i nästa års mellanårsval, och en öppen dörr för Donald Trump 2024, det var jag tror.
Man kan ändå säga det, att demokraterna efter den här stormningen av kongressen och efter Joe Bidens valseger, man hade momentum. Har man schabblat bort det här?
Ja, det har man gjort. Genom gränspolitiken inte minst. Och att Biden är en svag president, ja. Därför att nu försöker man implementera i praktiken de här utopiska idéerna om att liksom ge reparations till svarta och om att ha öppna gränser. Och i praktiken funkar inte. Och det ser vi ju nu. Och konsekvensen av det kommer att vara att väljare blir besvikna. Så att,
ja. Blir det... Frågan är då, blir det en mer radikal politik under de här två åren fram till mellanårsvalet, eller kommer de att försöka bli mer moderata för att försöka behålla så många mandat som möjligt? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Att man inser att man kommer att tappa mandat, och då är det lika bra att köra all in.
Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Alltså, de här radikala, progressiva krafterna inom demokraterna, de tror ju på de här idéerna med öppna gränser och allt annat. Så att de kommer ju av ideologiska skäl att vilja driva på det. Kommer Joe Biden det personligen? Ja, det är inte säkert. Han var ju till exempel emot det här med att nedmontera poliser och sånt. Var han tydlig med att det här är fel väg. Och så att Biden kommer nog personligen att vara en liten bromskloss. Men vilken väg som partiet väljer i slutändan om 3-4 månader, vi får se. Jag har inget svar där. Men de har börjat gräva, ja, en grop som de håller på att falla ner nu, så är det ju.
Och de första svaren, kanske indikation om vilken väg man väljer, det kommer idag på pressträffar kanske.
Ja, kanske, men här tror jag att han kommer, som du var inne på, alltså jag också, att här kommer han att gå på en ganska progressiv linje, i alla fall i fråga om vapenfrågan, och säga liksom att nej, men vi behöver hårdare vapenlagar. Och gränsfrågan, ja, det gick ju inte att säga do not come, det funkade ju inte, han testade ju det, Joe Biden, så att jag menar, vi får se om han säger liksom... Ja, jag vet inte. Något måste han ju säga. Gränsfrågan blir ju den mest intressanta. För vad han kommer säga om vapen, det vet vi redan. Han kommer vara emot och vilja ha hårdare vapenlagar. En sak till också jag tänkte vi kunde prata om innan vi avrundar helt. Och det är att Näringslivets medieinstitut, de har gjort en slags... Ja, är det någon form av undersökning de har gjort? Du har läst den här artikeln, jag har inte gjort det. Men den handlar i alla fall om att även i Sverige så fortsätter den här Trump-fixeringen trots maktskiftet.
Ja, alltså Trump är en dominerande figur i svensk media, och man skriver mer om honom än i princip allting annat, va? Och det är ju, det säger ju någonting om svenska journalisters fokus. Och ja, det är en ren Trumpfixering. Alltså rubriken är fortsatt Trumpfixering trots maktskifte, och det säger egentligen allting. Alltså, intresset för Donald Trump är större än för Joe Biden och Stefan Löfven, och det är större för Donald Trump än för i princip allting annat.
Fortfarande.
Ja.
Ja, det är otroligt att det är så. Men visst, jag menar, de flesta undersökningar har ju kommit fram till att Trump, det står om det i den här DN-artikeln vi pratar om också, att Trump, han gav ratings även till sina kritiker, alltså CNN och de här medier som kritiserade Trump. De fick ändå tittare tack vare Donald Trump och tack vare att Donald Trump gav dem möjligheten att skälla på honom. Nu när Donald Trump är borta, då har jag tror tittarsiffrorna och läsarsiffrorna sjunkit med, det stod ju något här om 20% för några publikationer och sådär. Så att jag menar, Donald Trump var en magnet, oavsett om man gillade honom eller inte. Så att det är väl kanske därför som man försöker hålla kvar honom lite grann i Sverige då. Men jag tycker att det är dumt, därför att jag menar, det finns ju nyheter, det blir ju nästan bara skvallernyheter om man gör så. Så att det är bättre med liksom djupare analytiska nyheter och kvalitet framför den här liksom, jag vet inte, skvallerjournalistiken.
Du får komma med en analys av pressträffen sen i en podd.
Det ska jag göra, det ska jag göra. Ja, men tack Pelle.
Tack.
Det var avsnitt 1292 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.